Ska säga att det här blir den andra delen i predikan utifrån Jakobs brev. Ni vet att jag kommenterar inte varenda vers, jag läser i sitt sammanhang, predikar utifrån det. Och vi tror på den helige andes uppenbarelse. För några veckor sedan handlade det om att triumfera över tråkigheter. Och att vi kan vara glada redan innan vi har vunnit. Därför att segern, den är vår. Och att man inte ska få panik eller bli ledsen eller klaga på Gud när man hamnar i prövningar. Utan tacka Gud. För om man har rätt attityd i prövningen så blir man starkare. Visst är det skönt? Och det här är så viktigt att ha den inställningen. Och det handlar inte om positivt tänkande bara. Utan det handlar om en stor positiv Gud. Det är så viktigt att tron är förankrad inte i vårt tankeliv utan i Gud och den han är och de vi är i Kristus Jesus. Idag ska jag också få hjälp utav Daniel Abeje. Ska du ställa dig upp, Daniel? Daniel, han ska tala lite längre in i kapitlet om några versar, bland annat så ska han tala om
att inte göra skillnad på människor.
Bra. Spännande, va? Ja. Är det någon som någon gång har känt sig särbehandlad på ett dåligt sätt? Ofavoriserad? Har vi några ofavoriserade här någon gång? Är det någon gång som någon som här inne har blivit favoriserad? Ja. Vilket var härligast? Så det här är olika. Och är det någon, hör nu, som någon gång kanske till och med har favoriserat eller gjort skillnad på människor någon gång? Har vi någon sån här? Eller är det bara jag och det var rätt många? Mest män faktiskt, märkte jag här. Det kanske inte alltid är sånt man tänker på. Så idag ska jag tala om sånt som man inte tänker på. Som man kan ändra på. Så jag hoppas att den här förkunnelsen ska vara som en spegel. Men en härlig spegel. Ingen anklagande spegel. Utan en spegel som hjälper oss. Så det blir lite mer ordning på oss. För ni vet, med en bra spegel kan man vara lite mer frimodig. Så står det så här. Nu fortsätter jag Jakobs brev. Och vi läste 18 versar förra gången. Det stämmer, jag. Och nu är det från vers 19. Och så står det Jakobs brev, vers 1 och 19. Detta vet ni, mina älskade bröder. Och så står det så här, vad vi ska vara snabba på. Och vad vi ska vara långsamma med. En sak som vi ska vara snabba med och två saker ska vi vara långsamma med. Den första som vi ska vara långsam med står så här. Eller snabb med står det. En människa ska vara snabb med att höra. Snar att höra alltså. Och sen med att tala. Och sen till vrede. Det låter lite konstigt, för ingen pappa vill ju att ens barn ska vara sen i talet. För man vill ju lära dem att prata snabbt. Det är inte det jag menar. För vet du, man lär ju barnen att prata och sen så försöker man lära dem att hålla tyst. Så det är hela det här. Det är svårt att förstå för både barn och föräldrar. Men det här handlar om att i praktiken visa att man fruktar Gud och älskar Gud. Och det handlade många gånger om kraften ifrån den heliga ande att inte prata direkt eller svara med en gång eller prata i munnen på varandra eller avsluta någon annans mening som jag brukar göra när det inte går tillräckligt snabbt. Utan att vara sen till att tala av respekt för någon annan. Är det någon som kan tycka att det här är lite svårt? Jag förmodar det, vi var fyra. Alla var predikanter. Många tänker inte på det. Man ska säga en fockor. Det här gäller också er kvinnor. Det tänker ni inte på. Men visste ni att kvinnorna använder mer ord än männen? Ja. Männen vet det. Men kvinnorna vet inte det än. Men det kan ju vara bra. Men det innebär ju inte att man behöver säga dem direkt. Är ni med nu? man kan vänta lite innan man säger sin kommentar, sin åsikt eller vad det nu är för någonting. Och framför allt så handlar det här om respekt och kärlek till andra människor. Sen så står det också då att man ska vara snabb med att lyssna. Vem du? Vem är snabb med att lyssna? Gud, jag har ett rätt svar. Gud och Jesus är alltid rätt, tack. Vem är mer snabb på att lyssna? Tyckte ni att hans första lärjungar var snabba på att lyssna? Petrus? Ja, ibland. Kung David, han är lite törstig och så råkar han säga det. Vad är det som händer då? Några som är snabba med att lyssna, de sticker iväg, riskerar sina liv och fixar vatten till honom. Och David blir så förkrossad så han kan inte dricka vattnet utan häller ut det som ett offer inför Gud. Om du hör någon yppa någonting och du lyssnar, tar till dig det, då är du snabb med att lyssna. Jag sitter i en predikantsamling, jag blev inbjuden, jag ska inte säga vad det var någonstans, men jag känner mig väldigt hedrad. Jag skulle vara, vad heter det, talare, men vad heter det, first speaker i en internationell konferens här i Göteborg. Och jag visste precis vad jag skulle säga. Jag hade verkligen någonting att säga. Har ni känt en gång att ni har någonting att säga? Tills ni har sagt det. Så märkte ni att ni inte hade så mycket att säga. Är det någon sån upplevelse? Jag tänkte, jag har någonting att säga. Men det är bara det att det finns tre stycken till som har någonting att säga innan mig. Som inte var first speaker. Och vet du, jag är van vid att någon talar och sen är det kaffe. Men det var internationellt stuk, så då har man ju inte fika. Utan efter predikant nummer ett kommer predikant nummer två. Efter predikant två kommer predikant nummer tre. Och då är jag predikant nummer fyra. Och hela mitt budskap har förändrats. Att vi ska vara snara till att höra. Inte bara till att säga. Jag tänkte, hur ska de ta det nu? Hur öppen är man efter tre styckna predikningar? Då säger jag, jag upplever att det här, nu ska vi inte säga mer. Nu ska vi lyssna. Och predikanterna blir jätteglada. Speciellt de som redan hade predikat. Men det fanns några där på konferensen som kände sig jättebesvikna. För de ville höra ytterligare någon tala ordet. För de hade ju kommit långt ifrån för att höra. Men vi kom överens om det här, att det är viktigare att vi hör den heliga ande tal och att vi lyssnar en stund. Det är inte lätt att vara snabb med att lyssna. Det är mycket lättare att vara snabb med att tala ut sin åsikt. Det här handlar om en mognad i våra liv. Så ska vi vara sena till någonting mer. Vi ska vara sena till vrede. Nu är det bara kvinnorna som säger det. Männen blev obehagligt tysta. Det är faktiskt en liten flicka som får det som uppgift i skolan. Att fråga sin pappa, vad är skillnaden mellan att vara irriterad och lite arg och på att vara ursinnig, alltså vred? Och pappan, han visste det här rätt bra, men han tänkte, jag ska visa dig, säger han. Så han, nu ringer vi här. Så ringer han. Och så, bara ett nummer så här, så frågar han, hallå, är det någon som svarar stressad i andra änden? Ja, hallå, är Algot hemma? Det är fel nummer, det är Algot. Liksom, kan du inte liksom slå rätt nummer? Jag har inte tid att prata. Du får ringa rätt nummer. Det finns ingen Algot. Klickar de på. Hur lät det här? Säger pappa. Ja, det lät lite irriterat. Så flickan, ja, nu ringer vi igen. Vi väntar bara lite. Så ringer man igen med en annan röst. Och så svarar, hallå? Ja, jag bara undrar om Algot är hemma. Så, va? Så liksom, det finns ingen Algot. Det finns ingen Algot. Du har fel nummer. Du måste liksom lära dig. Så slänger de på. Nu börjar flickan förstå. Men det är inte klart än. Nu ringer vi en tredje gång. Och då ringer de. Och så säger han så här med en helt annan röst. Hej, det är Algot. Är det någon som har sökt mig? Och nu fick flickan reda på vad ursinne var och vrede var. Så liksom höll upp telefonen. Jag kan tyvärr inte ha med de orden här i förkunnelsen. Så står det så här. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Därför att förvandlingen i människan som avslutade förra predikan om handlar om att bli född på nytt, att bli född av Guds ande, att bli förvandlad. Men det handlar också om att det är någonting vi ska göra. Vi ska lägga bort orenheten. Vi ska lägga bort ondskan. Och så ska vi också ta emot, vadå? Det implanterade ordet. Så när du hör predikan så är det som att Gud planterar ordet. När vi läser Bibeln så planteras det någonting i våra hjärtan. Och om det ska bli planterat, om det ska få fäste, så vet ni som Jesus säger, då får inte hjärtat vara hårt. Det får inte vara för ytligt, för då bara blir det lite grann. Det får inte heller vara upptaget med bekymmer eller massa begär och massa annat. Ni vet, vi undrar hur ska jag göra här? Hur ska man göra i gudstjänsten för att det ska bli mer fokuserat? Då tänker jag, flight mode på telefonen skulle räcka. Bara flight mode. Alltså då är det liksom, finns det ingen möjlighet att kanske komma ut på nytt eller att någon poppar upp och så är det någon Facebook-kontakt eller så vidare. Eller att man inte skickar de här sms'en eller tar emot någon annan information. För nu ska Guds ord planteras i våra sinnen. Sitter vi då samtidigt upptagna med något annat, har en konversation med någon annan, så blir inte det samma fäste och koncentration när Guds ord landar i ditt hjärta. Är det någon eller mer än jag som känner igen det här? Ja. Jag tycker ju speciellt att det är svårt med det på långa konferenser. Det kan vara tråkiga konferenser. Vad skönt är då att komma ut på internet. Det är bara det att det kan vara 1000 andra på den konferensen som också vill komma ut på internet. Innebär att det fungerar inte. Och så säger predikanterna framifrån, halleluja, ingen kommer in på internet. Och jag tänker, halleluja, vore underbart om du kunde predika lite bättre. Så man slapp tänka på det överhuvudtaget. Men när det gäller Guds ord och Guds ande så är det ett eget ansvar vi har. Vi lägger bort det som tar bort Guds ords verk. Bitterhet, orenhet, begär, avundsjuka, negativa tankar. Och så tar vi in Guds ord. Det är därför som vi är här. Jag känner ju det. Och så står det vidare så här. Att Guds ord har makt att frälsa våra själar. Och säger vi, men varför låter det som att vi inte riktigt är färdigt ännu? Är det någon som tycker att det kan vara konstigt? Är det någon här inne som är färdig frälst? Alltså frälsningen är ju fullbordad. Du är färdig frälst. Och det är du också. Men ändå inte. För vi är inte färdigfrälsta i våran själ. Vi arbetar med fruktan och bävan på själens frälsning. Så känsla, vilja och förstånd är inte färdigfrälst. Men vi är födda på nytt. Och vi är frälsta genom Jesu blod. Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Guds gåva är det. Men ändå är vi inte färdigfrälsta. Vi är inte helgade. Och Guds ord har inte gjort sitt fullbordade verk. Så därför så behöver vi Guds ord. Hur ofta då? Varje dag. Är det inte så? Så är det för mig. Alltså jag älskar Bibeln. Men ibland gör det ont att läsa Bibeln. Ibland känner jag mig tillrättavisad. Men jag mår ändå bra. Är det någon som känner igen sig i det här? Jag tänker, jag känner mig som en rosenbuske. Det här måste ansas bort, det måste tas bort för att jag ska få kraft och skjuta nya skott och må ännu bättre. Men om vi tar bort det där så får vi inte den tillväxten i våra liv. Så Guds ord har kraft att också frälsa våra själar. Halleluja! Så står det så här. En av de jobbigaste och härligaste verserna i hela Bibeln. Håller ni med mig? Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Alltså det är inte bara att ni mister som det stod för. Utan nu står det att vi blir lurade. Alltså vi lägger fällben på oss själva. Om vi tror att vi bara ska lyssna. Det har varit underbart om predikan skulle sluta där. Vi ska bara lyssna. Vi ska bara fokusera det. Vi ska ta emot informationen. Men nu står det också att vi ska göra som det står. Ja, alltså det är ju det här som utmaningen kommer. Att bara lyssna och vara snabba med att lyssna och vara duktiga elever, det klarar vi av. Men när vi ska praktisera det och vara lärjungar, då kommer det svåra. Och inte nog med det, så kommer det en bild här som ingen kommer undan. Så står det så här: om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel. Och när han har sett sig själv i den, går han iväg och glömmer genast hur han såg ut. Nu tänker du, det där måste vara en man. Tror ni att det finns någon kvinna som kan titta? Det står inte så här. Om någon går förbi en spegel, titta snabbt. Så står det inte. Det står, om någon betraktar en spegel, spanar in, kollar allting, går därifrån och bara glömde bort hur man såg ut. Alltså de finns ju inte. Jo, någon finns ju. Men det, så här kan det inte vara med Guds ords spegel. Det står så här: den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig, alltså lycklig i sin gärning. Jag vet inte vad du har för speglar, men är det någon som har varit med om att man kollar sig i en spegel så är det en massa klistermärken på spegeln? Jätteirriterande. När man liksom kollar så är det, man är på skolor och allt, så är det klistermärken och så är det budskap med törspänner. Visst blir man distraherad? Så här kan det också vara när vi ska läsa i Bibeln. Det finns liksom klistermärken och annat som distraherar. Det kan vara till och med saker som ligger i Bibeln. Eller ännu värre när man har en sån här Bibel i telefonen. Det kan bara... så visst finns det andra saker som kan distrahera här. Som inte bara är klistermärken när man läser i Bibeln. För när jag läser i den här Bibeln så plopp. Och så ser jag i ett sånt här pop-up-fönster att nu kommer det ett sms. Är det någon som känner igen det? Hallå? Har ni inga sådana moderna biblar eller? Visst är det smart att kolla sms'et först, för det kan vara något viktigt. Mycket viktigare än vad Guds ord säger till mig nu. Och så säger det sms något jobbigt och så ska man försöka igen läsa i Bibeln. Och så är man redan distraherad. Är det någon som känner igen sig i det här eller? Jag säger, gå inte på den lätte! Alltså det, fienden vet ju precis hur han ska göra. Han bara ger dig lite distraktioner. Och nu är han inför ordet. Nu ska han växa. Det tar vi lätt bort. Ett sms, okoncentration, något negativt, något jobbigt eller något jätteroligt. Och så ska man svara tillbaka. Så får man något surt tillbaka eller någonting. Och så är det någonting helt tråkigt. Och så förlorar man det som är tänkt. Eller när man kollar i vissa speglar så är det massa komma ihåg att göra lappar på spegeln. Vad är det för någonting då? Man går till en spegel och säger, kom ihåg, så är det post-it-lappar över hela spegeln vad man ska komma ihåg. Och därför att vissa personer vet att de går alltid till spegeln. Det kommer de aldrig glömma bort. Och där ser de allting de ska komma ihåg. Tänk när vi ska läsa Bibeln så går vi till Bibeln. Så när vi ska läsa Bibeln så kommer vi på allting som vi ska göra. Alltså det är ju distraherande, känner ni igen er? När vi får en stund med Bibeln och Guds ord. Alltså för mig funkar det nästan bäst. Jag sätter på ordet, jag lyssnar på en sån här härlig, inspelad, behaglig röst. Och så går jag iväg och så lyssnar jag och så bara går jag och så lyssnar jag. Och jag ser inga sms, jag ser inga distraktioner. Jag bara hör Guds ord, halleluja. Och då kan jag bara lyssna och lyssna och lyssna. Då blir jag uppbyggd. Men inte ens i gudstjänsten ger man sig den möjligheten och nåden och friheten att få lyssna in. Utan distraktion. Om man inte vill, förstås. Jag vill. Jag hoppas att du också vill. Nu. Är du redo? Kör på.
Jag ska fortsätta på det som Christian sa. Innan jag fortsätter, jag vill bara säga att Gud är god. Hur många vet att Gud är god? Det är någonting som jag verkligen har fått se. Och över nästan 9 år, snart 10 år, så är det bara hans godhet som leder mig till omvändelse. För Bibeln säger att enligt en människa så kan jag eller ni tro att den väg man går är alltid rätt. Men genom Guds godhet så ser jag det som jag gör fel. Och om varje människa av oss skulle räkna våra fel och brister, då skulle ingen vara frälst. Så det har alltid med Guds godhet att göra. Även när han tar någonting ifrån mig, för att han vill mitt bästa, för att jag inte ska komma till skada. Så det är Guds godhet som gör att jag kan stå här. Men nu var det inte det jag skulle tala om, utan det jag ska gå in på är på att inte göra skillnad på människor. Jag vill läsa från Jakobbrevet 2:1. Mina bröder, gör inte skillnad på människor. Ni som tror på vår förhärligade Herre Jesus Kristus, tänk om det i er synagoga kommer in en man med guldringar på fingrarna och vita kläder, och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då bara har ögon för den finklädde och säger till honom, här är en bra plats för dig, men till den fattige, ställ dig där borta eller sätt dig på golvet vid mina fötter. Gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta domar? Hör på, mina kära bröder, har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvslätt till det rika han har lovat dem som älskar honom? Ändå visar ni frakt för den fattiga. Och när jag läser det här, så blir jag så träffad av det här. Och jag tänker ju, varför ska jag tala om detta? Men samtidigt som jag läser det, anledningen till att jag blir så träffad är för att jag har varit den personen. Och Gud lyser det igenom i mig och jag bara ser hjälp. Så här var jag. Och jag tror varje gång jag gör någonting så ser jag bara, det här är inte vem jag är egentligen. Och om man ska fokusera på själva innehållet, så tänkte jag på hur jag var. Inte så som ni känner mig och ser mig här, utan hur jag var som den personen innan jag lärde känna Gud. Och det finns så mycket situationer att berätta. Och det är verkligen kanske något minne eller verklighet som jag inte vill tänka på. Och ursäkta, jag ska bara dricka vatten. Och det som hände var då, när jag för många år sedan, innan jag lärde känna Gud, så var jag nämligen hemlös. Och jag tror inte det är någon som eller ni kan förstå att en av de värsta sakerna som kan hända. Och jag liksom är i den situationen jag är, och jag vet inte vägen ut, för det är inget man väljer att vara. Och så kom vi står på någon slags en ställe som heter Gatljuset, och det är jättekallt och vi väntar på att få någon form av soppa. Och medan vi står där så ser jag hur människorna som går förbi bjöd till någonting som var längre fram. Och vi alla kollade nyfiket. Och sen när vi väl kom till där soppan skulle serveras, både de som serverade oss och de som de var i närheten. Alltså det är människor med fina kostymer, och de kommer precis ut från en hotell bredvid. Och jag glömmer aldrig deras fraktfulla ögon, hur de ser att när de gick förbi mig, och just i den momenten jag tappade min soppa, jag vet inte, av att kanske jag är på fel plats. Och jag ser typ hur de ser på mig, att man inte är värd någonting överhuvudtaget, utan man har inget människovärde. Det är väl ingen som väljer liksom den situationen egentligen. Men just i den situationen så känner jag bara hur jobbigt det är. Och de vännerna omkring, de ser också på att är det här som är vårt liv liksom. Att bara komma, hämta soppa. Och det fanns kyrkor i närheten. Även när vi gick dit. Och vi blängde lite och bara tittade på vad det som hände där. Och nu vet jag visste inte då vad lovsång och tillbedjan är. Men vi såg att de tillbad. Men strax när vi skulle gå in så var det en som sa, jag tror inte att ni kan gå in här. Och prat glad som jag bara frågade, hur kommer det sig? Liksom, våran soppa är utanför och vi har ätit och vi ser någorlunda fräsch ut. Och det var så konstigt det hon svarade, för hon bara, det är vad du tycker. Och sen när jag kollade ner, jag tänkte, aha, jag ser inte så fräsch ut egentligen. Utan, det var jag inte heller, utan kanske i sånt skick som inte går att ta emot. Och någonstans jag tänkte, okej, vi är för dåliga för människor. Förmodligen ännu dåligare för Gud själv. Utan det ska ju vara människor som kommer på bra sätt och de ska få liksom sina platser. Och vi har inte med den här platsen att göra. Så, vad heter det? Kort därpå så var det en kompis som bjöd mig till den här församlingen. Och jag kommer som jag kommer och människor tar emot mig. Och några stycken från den här församlingen, de tar in mig i deras hem, ger mig ett liv och berättar om Jesus. Och jag känner att någonting händer. Och efter ett tag, självklart, så får jag själv ta emot Jesus. Och nu i efterhand, när jag tänker på det här, så tänker jag på den enorma värde som Gud själv har gett mig. För nu är jag på nytt född själv. Men jag vet att det var hur de människorna valde att se på mig. Det förändrade. Och nu mitt eget liv, i vardagen, i det jag gör, så vet jag hur jag ser på människor. Ursäkta att jag blir så torr, jag vet inte. Ursäkta för uppehållet. Men nu i mitt liv är väldigt annorlunda, fullt av möjligheter. Och Gud har gett mig, som sagt, människovärde. Allt det som var omöjligt, det har gjort möjligt för mig. Och i den här situationen så kommer också jag, som alla andra, liksom man lever i vardagen. Och jag kommer in i situationer där jag ser dessa människor. Men jag tror för att är det någonting som gör att man väljer att göra de här sakerna, att man väljer att förakta, så är det för att man har glömt. Som kristen, som man ser sig själv i det spegeln, men ändå så glömmer man hur man ser ut. Och många gånger i det här fallet det har blivit så för mig. Varför jag vet exakt vem som har förvandlat mitt liv, vem som har gett mig det liv. Men med en stor skam jag måste erkänna, många situationer där jag har kunnat göra någonting. Jag ser människor och jag tänker, det där är jag. Men jag vet inte om det är obekvämlighet, så har jag valt att bara gå förbi som jag inte har sett. Och många gånger så gjorde jag något liknande på olika ställen och på olika platser. Och det liksom händer i vardagen ofta. Och jag känner bara, aha, mitt kristna liv, den håller på att dör. Liksom. För att jag ser någonting som är rätt. Jag ser något som Gud visar mig. Men jag blundar för det. Och ju mer jag lever på det här sättet, ju mer känner jag att ordet och det liv som borde finnas, den är helt och hållet död. Jag vandrar och jag överlever. Jag klarar av vardagen. Men på många sätt så är det som att Gud behöver göra någonting. Och Guds nåd är mäktigt. För inte så länge sedan, eller nu snart ett år, så har jag gått med teamet. Och då har Gud påmint mig om den praktiska delen. Så varje gång jag har stött på människor i det här liknande sättet, Gud påminner mig. Jag håller på att glömma, jag håller på att gå förbi. Man säger, minns du var vi träffades? I vilket skick var du? Och i den stunden jag förstår, jag bara, fader, jag böjer mig. För jag vet att det var du som såg mig under den stunden. Och om inte jag väljer att se dessa människor på rätt sätt, då är min tillbedjan helt enkelt värdelös. För att jag älskar lovsång själv och jag älskar tillbedjan. Men den största tillbedjan som Gud vill ha från mig och från er, det är den tillbedjan hur vi ser på våra medmänniskor. oavsett frälsta eller som inte frälsta. Vad vi gör, det avgör hur Gud verkar i oss. Och jag vet, ju mer jag praktiserar detta, ju mer jag gör detta, jag känner att Guds ande, speciellt senaste veckorna, är påtagligt hos mig. Och jag nästan tänker, vad är det som är annorlunda nu? Han säger, du gör precis det jag vill att du ska göra. Och du gör de sakerna som jag har i förväg förberett dig att göra. Och Efesierbrevet 2:10 säger, han har valt oss i förväg, innan tidens början, till goda gärningar. Så det jag gör nu är inte slump eller sammanträffande, utan det är ett liv som han redan har förberett mig för. Jag tänker bara läsa en annan bibelord. I Jakobbrevet 2:8 så står det, om ni uppfyller lagens kungsbud, det som ängeln skrivit och lyder, du ska älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd. Och lagen stämplar er som överträdare. Det är väldigt svåra grejer som han kommer med. Men jag tror inte det är för att vi ska känna fördömelse. Utan många gånger när jag läser det här, kärleken och det som vi börjar till människor, jag tror det är konkret och praktiskt. Jag kan ju säga många gånger, Jesus älskar dig. Men det som gör skillnad är det som jag gör för personen. Precis de människorna från denna församlingen valde att ge mig. Vad börjar jag se? Jag börjar se Jesus som jag inte kände då. Så det som visar mig vad vi gör, det är våran sanna gudstjänst. Vad vi gör praktiskt. Och jag är verkligen tacksam för Gud för den här församlingen. För när jag har gått den här lärjungeträningen så har det alltid varit praktiska saker. Och man kan ju gå och gnälla, vad ska det här vara bra för? Och kan jag inte bara liksom komma till det som jag behöver komma till? Och man ser alltid längre fram. Men i och med de här praktiska sakerna, då vet jag hela tiden att jag växer och kommer närmare Gud. Och det jag tänkte var att när jag läste det här var, om vi inte älskar de människor som finns bredvid oss, som Gud har satt framför mig, hur ska jag då älska Gud som är en ande? Jag kan inte se Gud fysiskt. Och jag vet att många av oss vill och drömmer om och är här för att Gud ska verka mer i oss. Men jag är här för att säga till er idag, vill ni uppleva mer av den heliga ande, vill ni uppleva kraft, då älska din granne, älska din nästa så som du älskar dig själv. Och Bibeln säger att ingen hatar sin egen kropp, utan man har omsorg om den, man vårdar den och man tar hand om den. På samma sätt ska vi göra för vår nästa. Och man får inte välja vem ens nästa blir, utan ens nästa innebär alla människor. Och en av de sakerna jag tänker på att inte göra skillnad är att när en person kommer, då jag säger till honom, hur kommer det sig att du har hamnat på den här parkbänken? Utan jag är där och finns till. Jag frågasätter inte, eller jag frågar inte motivation. Utan min roll är att finnas till. Bara något kort kvar. Det står i Jakobbrevet 2:14. Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tro rädda honom. Om en bror eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger, gå i frid, håll er varma och ät er mätta, men inte ge dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron, i sig själv utan gärningar är död. Och det som jag tänker på mest står här nere i 26. Liksom en kropp utan livsande är död, så är tron utan gärningar död. Och då innebär det, vem är det jag tror på? Jo, Jesus Kristus. Det är det som är tron. Men den tron i sig, om jag bara går runt med det och har det för mig själv och det är inte synligt, då är den tron död, precis som en kropp utan livsande. Utan jag kan gå runt och tro på någonting, men det i sig hjälper inte någon. Det gör inte att en människa lär känna Gud. Men mina gärningar, praktiska saker. För att Gud är praktisk och han vill att vi ska vara praktiska. Så när vi gör de här praktiska sakerna, då är vi precis som Jesus. Utan vi möter människor, vi möter behov. För många gånger när jag tänkt, när jag har blundat för de sakerna, det är verkligen behov som är praktiska. Det är saker som jag kan göra. Jag har pengar för det. Jag har de sakerna som Gud ger mig. Liksom han ber inte mig att svälta själv och sen hjälpa någon annan. Utan han ber mig att göra det som jag redan kan. Och om vi verkligen tänker på den sanna tillbedjan, den sanna gudstjänsten. För enligt Guds ord, idag firar vi gudstjänst. Men enligt hans ord, jag är i tjänst hela tiden. Vare sig jag är på jobbet, vare sig jag är hemma hos mig. Var än jag är alltid aktiv. Jag är alltid uppkopplad. Men allt har med att göra vad jag gör. Och när jag ser människor, jag måste erkänna att utsatta människor har speciell plats i mitt hjärta. Men det är alla människor Gud pratar om. Och när jag ser nu någonting, jag agerar. Jag gör någonting. Och jag måste erkänna senaste veckorna som resultat av det. Sån enorm glädje fyller mitt hjärta. Och jag upplever Guds ande så starkt, så påtagligt hela tiden. Han visar mig en situation, han visar mig någonting. Han gör mig uppmärksam och jag går och gör det. Och ju mer jag gör det, så kommer något annat. Så kommer något annat efter det. Och jag känner bara hur det här är precis vad Jesus gjorde. Och vi kan verkligen ta Jesus som vår stora förebild. Att han gjorde inte skillnad på någon. Om ni kommer ihåg, han gick till Zacchaeus, den som kanske ingen ville gå till. Och överallt han var så såg han människor med ett lika värde. Och han älskade alla. Och vi, när vi älskar människor, då älskar vi Gud. När vi hedrar alla människor, oavsett klass eller ekonomi, då visar vi att jag älskar Gud som jag inte kan se genom människorna. Så det vill säga, det går inte att älska och hedra Gud utan att älska människor. Utan när jag älskar dem som är satt bredvid mig, då visar jag Gud ära. Och genom att dela med mig av att ge och att vara praktiskt. Och då tror jag att Guds ande också, mer av den frid och den glädje som han redan har lovat oss, kommer till vår del. Och vi kan verkligen känna, jag kan bli lik den som jag tror på. Jag kan bli lik Kristus och leva som honom där jag är satt för att göra en skillnad. Och det här tror jag är någonting som är inte av egen prestation. För jag kan inte säga att jag har kämpat mig till det. Utan jag har försökt egen kraft i många år som helst. Tills jag kom på att om inte Kristus själv får leva det livet i mig, då kommer alltid det jag gör bara krascha. För det är så mycket jag vill och jag stressar upp mig. Och idag efter jobbet ska jag göra det där. Så kommer jag på att jag gör inget av det. Man hittar mig kanske sovande och Bibeln ligger damma någonstans. Och det är inte det som Gud har tänkt, eller? Att hans ord som är livet för oss, som är som en spegel, den ska inte ligga och damma. Men jag tror när vi ger oss till människorna, så ger vi oss till honom. Och ursäkta att jag var så komplicerad idag. Men Gud välsigna dig. Tack.